Den kom onekligen olägligt, demonstrationen utanför Stockholms stadshus där en aktivistgrupp hissade upp Turkiets president Recep Tayyip Erdogan med fötterna före i en lyktstolpe. Ja, eller det var ju förstås en skyltdocka som föreställde den turkiska presidenten. Svenska regeringspolitiker satt i vrångstrupen och såg det svenska NATO-medlemskapet försvinna i vinden. Och Turkiets president Erdogan, han såg sin chans att bli passande kränkt och upprörd och kräva åtgärder. Där dinglade den i snålblåsten och småregnet Erdogan-dockan och orsakade diplomatisk kris mellan Sverige och Turkiet och allmän politisk villarvalla i Sverige. Som fortfarande pågår en vecka senare. Varför blev det här så hysteriskt? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig här har jag Heidi Avelan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan. Hej Heidi.
Hej.
Hur skulle du där från din horisont beskriva den här Erdogan-dockan-gaten? Vad handlar det om?
Ja, framförallt handlar det ju om en fantastiskt skicklig timing från dem som ville ha sitt budskap igenom. Mm. För det är ju inte bara NATO-frågan, utan det här var precis början av Sveriges EU-ordförandeskap. Man hade liksom hela världspressens ögon på Sverige, hade precis haft kommissionärerna uppe i norr och ville visa upp ishotell och hundspann och sällsynta jordartsmetaller. Och precis då när man har den uppmärksamheten så hissas Mussolini-style denna Erdogan-docka med fötterna före i luften i Stockholm. Så det var ju, får vi säga, PR-mässigt väldigt, väldigt skickligt gjort. Men i grunden handlar det ju naturligtvis om de här Erdogans piruetter, hans motstånd mot kurderna. Som är det som just nu sätter krokben för Sverige och Finland att få ratificeringen igenom i det turkiska parlamentet. Och det handlar om den här Rojava-gruppen, om kurderna i Sverige som protesterar mot det här. Som är faktiskt, tror jag, uppriktigt rädda för att det kommer att bli utlämningar. Jag tror att det kanske är grundlöst som de är rädda för det. Därför att det, allt verkar fungera rättssäkert och rätt. Men Erdogan vill ha allt fler kurder utlämnade från Sverige. Och de får naturligtvis, de för en kamp mot detta.
Mm. Och de här svenska kurdernas oro för möjliga utvisningar kanske bara späddes på av de här reaktionerna från politiskt håll. För både Sveriges utrikesminister Tobias Billström och statsminister Ulf Kristersson som var väldigt snabbt ute och fördömde de här aktionerna i hårda ordalag avskyvärt. Det var deras samstämmiga åsikt. Och Tobias Billström, han menar att det är förkastligt att genomföra en sån här skenavrättning. Han använde faktiskt det här ordet och det, på ett ganska felaktigt sätt, men han använde det av en utländsk demokratiskt vald ledare. Och Ulf Kristersson, han menar då att Erdogan-dockan är ett försök att just sabotera Sveriges NATO-ansökan. Det är starka reaktioner i försvar av Turkiet som de här herrarna kommer med. Varför säger de så här?
Så här, vi får väl börja med att under den här NATO-ansökan eller medan andra länder har ratificerat medlemskapet så har ju Sverige bytt regering. Mm. Och nu är det förvisso en regering som är väldigt, väldigt fast förvissad om att Sverige ska vara i NATO. Det är ju en höga regering som länge haft detta på sitt program. Men med detta sagt så den är ju oerfaren. Mm. Det är ju en regering som ännu inte har blivit varm i kläderna. Och det märks särskilt hos utrikesminister Tobias Billström. Han är en hetsporre. Han säger konstiga saker. Och att ha en sån som utrikesminister är naturligtvis alltid, ska vi säga, intressant. Han har ju på besök i Turkiet har han talat om att man inte skulle få vifta med vilka flaggor man vill i Sverige. Han har kallat Turkiet en demokrati, vilket ju är ytterst tveksamt. Hans motivering till det var att man har val i Turkiet, vilket är naturligtvis en mycket, mycket tunn tråd den demokratin i så fall hänger på. Det var det olyckligt. Det är viktigt att Sverige lyckas undanröja hindren att Turkiet ska ratificera medlemskapet. Så långt är man överens. Mm. Men man är också väldigt tydlig i Sverige med att anledningen att vi ska gå med i NATO, det är ju för att vi har någonting som vi vill skydda. Till exempel rättsstaten och de demokratiska rättigheterna. Då kan man ju inte offra dem på vägen. Man kan inte låta en auktoritär ledare i Ankara bestämma hur man pratar i Sverige. Så det är klart att det här är väldigt olyckligt och väcker väldigt stor uppmärksamhet.
Nej, men hur har man då reagerat i Sverige på de här uttalandena från statsministern, men då kanske framförallt utrikesministern i samband med det här?
Man har ju reagerat med starka fördömanden. Det finns ju nog en väldigt, väldigt stark samstämmighet kring att yttrandefriheten gäller i Sverige, gäller alla och gäller också när någonting är olustigt, osmakligt, otäckt. Det förtar inte liksom rätten att få uttrycka det. Och man har också pekat med väldigt tydligt på detta att regeringen, statsministern och utrikesministern här mera verkar ställa upp för Turkiets åsikter än för den svenska självklara yttrandefriheten. Och det är klart att det är väldigt olyckligt. Det är en svår diplomatisk situation för Sverige och den drabbar ju också Finland. Men samtidigt, det enda som kan fungera här är is i magen, sitt still i båten. Det här är ett problem som hela NATO får hantera. Och just nu så ser vi ju att USA tar sitt stora ansvar och talar om att Turkiet kanske skulle få köpa de här planen i alla fall som Erdogan har velat ha hela tiden.
Mm. Den här aktivistgruppen som stod bakom det här hissandet av den här Erdogan-dockan, Rojava-kommittén, de har ju fått nu då all uppmärksamhet de kunde önska sig och kanske också uppmärksamhet som de inte önskar sig. Men vad har de själva sagt om sina motiv? Det här är ju då ett nätverk i Sverige för solidaritet med den revolutionära rörelsen i Kurdistan.
Ja, det är en protest mot Erdogan. Erdogan och många av dessa kurder har ju sökt skydd i Sverige. Det är de som Erdogan vill kalla terrorister, kräver att ska terroriststämplas och utlämnas. Så för dem är det ju både en protest mot Erdogan och ett rop på hjälp att uppmärksamgöra världen på sin situation, gör det väldigt, väldigt tydligt att Sverige inte kan utlämna. Vilket ju inte heller har skett. Det har ju prövats alltså rättsligt helt korrekt att säga. Det finns inga grunder att utlämna. Men det här kommer ju att fortsätta. Kraven från Erdogan kommer att fortsätta komma. Mm. De svenska kurderna kommer att fortsätta naturligtvis med sitt motstånd och förhoppningsvis med den svenska staten som inte viker undan ett tum inför de här kraven.
Mm.
Sen är det ju också naturligtvis NATO-motståndet. Det är inte starkt, men det finns kanske delvis i lite samma kretsar. Det hör ju mera hemma till vänster än till höger till exempel. Så det är klart att man också gör det här i protest mot NATO eller i alla fall kan liksom gripa som argumentation mot NATO. Här ser vi nu vilken klubb Sverige vill gå med i. Här vill Sverige hamna på samma ställe som Erdogan och försvara detta Turkiet. Hur ser vi på det? Så att det ger ju argument också för NATO-debatten som ju inte längre egentligen borde föras eftersom medlemsansökan är inlämnad. Men det är klart att det väcker den till livs.
Mm. Statsminister Ulf Kristersson har sagt att Sverige hade visat samma ilska som Turkiet nu visar om det här hade hänt en svensk politiker i ett annat land. Och det hade ju faktiskt också gjort, visserligen är det ju ett tag sedan. 2007 så brände demonstranter i Pakistan en docka som föreställde dåvarande svenska statsministern Fredrik Reinfeldt, också moderat, precis som Kristersson. De här demonstranterna var ju då arga på att den svenska dagstidningen Närkes Allehanda hade publicerat en teckning där profeten Muhammed avbildades som en rondellhund. Och då tyckte ju då de här demonstranterna att Reinfeldt måste brinna. Men den svenska kritiken då, den var inte alls så ilsken och rasande som nu Kristersson menar att Turkiet har rätt att vara, eller hur?
Nej, det var det ju verkligen inte. Och vi ska komma ihåg att de protesterna, det fanns förvisso en docka i det, men framförallt var det ju väldigt mycket flaggbränningar och flaggtrampningar runt om i den muslimska världen, både mot protester mot Danmark och mot Sverige i de här tiderna. Det var ju de här Mohammed-karikatyrernas efterdyningar vi talar om.
Ja.
Nej, då var man ju väldigt korrekt och pekade på yttrandefriheten, åsiktsfrihet och yttrandefrihet, vilket ju skulle vara det självklara argumentet också nu.
Hur ska nu det där Ulf Kristersson kunna rätta till det här? På något sätt ta tillbaka de där grodorna som har kommit ur munnen på både honom och utrikesministern?
Grodor kan aldrig tas tillbaka. Så är det ju, därför de är grodor. Samma vecka som det här hände, i början av veckan, så var rikskonferensen i Sälen, den stora årliga säkerhetskonferensen. Och där kunde man ju ändå liksom se att han, det statsministern gjorde där var att lite justera, lite näpsa sin utrikesminister som hade sagt saker i Ankara som var liksom lite för mjukt i ryggen mot Erdogan. Ulf Kristersson, han har lång politisk erfarenhet. Det har förvisso Tobias Billström också. Jag tror att han inser att det här går inte att rätta till på något annat sätt än att försöka hålla sig till en tydlig linje framåt. Men det kloka vore ju om regeringen bara fattade beslutet, insåg faktum att Sverige kommer inte att kunna charma Erdogan på egen hand, utan bara hålla fast vid vad Sverige är och sen låta Erdogan spektakla på, eftersom det trots allt inte går att göra något på den fronten. Man hamnar bara på en väldigt, väldigt dålig plats om man försöker.
Den kanske allvarligaste kritiken inne i Sverige som har riktats mot Kristersson och Billström handlar om yttrandefrihet. Bland annat den svenska yttrandefrihetsexperten Nils Funke är jättekritisk till hur de här svenska politikerna har fördömt den här aktionen och menar att det sänder signaler om att yttrandefriheten är mindre viktig än Sveriges NATO-process. Är det så att det är sådana signaler som har gått ut från svenska regeringen?
Ja, det är ju pudelns kärna i hela den här affären, är ju det att man inte bara stod upp och sa vi kan tycka att det här är olustigt, men det är fullkomligt självklart att de har rätt att göra det. Om man börjar med att säga att man inte tycker om det här, så måste det alltid avslutas med att betona rätten till detta. Så ska det göras i alla de här affärerna. Så var det under Mohammed-krisen. Då måste man betona hela tiden. Ja, man kan tycka vad man vill om det här, men det råder pressfrihet. Och det är ju det som Nils Funke är ute efter här också. Han och förvisso många andra. Jag tror att vi är ytterst eniga om det här i landet. Det är ingen som påstår någonting annat. Och i grunden så både hoppas och tror jag att Ulf Kristersson också tycker detta. Men har inte uttryckt det på ett tillräckligt tydligt sätt.
Det är flera bedömare som menar att huvudsyftet med Turkiets motstånd mot det här svenska och finska NATO-medlemskapet nu verkar vara att få USA att sälja stridsflygplan till Turkiet. Det har alltså ganska lite att göra med att några kurder i Sverige viftar med PKK-flaggor. Och förstås om Erdogan kan få någon politiskt aktiv kurd i Sverige utvisad på köpet, så är det förstås hemåt. Men det här är liksom inte den viktigaste orsaken. Så har på något sätt den svenska regeringen helt i onödan strukit Erdogan med hårs här?
Att stryka Erdogan med hårs är väl alltid i onödan, särskilt när man har en överenskommelse om vad det är som gäller. Så om vi börjar i den ändan och så ser vi att dessa amerikanska stridsflyg, det är väl F-16 det handlar om nu, som ju verkar vara på gång. Om den knuten löser sig så är man ett betydligt steg närmare, men den andra biten som finns här är ju naturligtvis Erdogans politiska ställning hemma. Det här är utrikes-inrikespolitik igen. Så han kommer att, tror jag, utnyttja detta till max. Men bara som svar på din fråga, kryper Sverige för Turkiet i onödan? Ja, det gör Sverige. Men man ville ju så himla gärna komma vidare i den här processen. Inte minst för att det är ju en process som gäller Finland också, eftersom Finland ju har valt att hålla fast vid att vi ska gå tillsammans in i NATO, hand i hand gäller fortfarande. Så det är klart att det är ett pressat läge. Jag kan förstå det rent mänskligt att det är det. Men det är ju just därför som de behöver träna på att hålla tand för tunga, att bara säga de rätta sakerna och att låta NATO sköta mer av detta nu. Och med det menar vi ju alltid USA. Det kommer att gå vägen, det kommer att ta tid. De flesta är medvetna om det. Och det är ju bra om inte Billström snubblar så hemskt mycket på vägen.
Vad är din bedömning? Hur svår riskerar splittringen i Sverige bli kring hur man ska handskas med Turkiet både nu och i framtiden?
Jag tror att splittringen inte ökar, men det är ju ett väldigt tilltalande stridsäpple eftersom det är så mycket som kan fångas i detta. Hela den svenska flyktingpolitiken, som ju är en het fråga, går att projicera på detta. Konflikten vänster-höger går att projicera på detta. NATO-frågan lika så, och framförallt det blir en legitim kritik av en regering som många verkligen, verkligen inte vill ha.
Tusen tack Heidi Avelan för den här förklaringen.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniken sköttes av Satu Ulmanen. Fortsätt lyssna på oss.